En podcast från Aftonbladet.
Karin!
Hello, my friend!
Välkommen tillbaka.
Ja, men tack. Välkommen tillbaka till stan.
Nej, men alltså, det känns som att det var 1000 år som vi var här sist. Men det är bara för att vi har varit i Malmö.
Vi har varit i Malmö, min nya favoritstad.
Las Malmas.
Las Malmas. Det var helt underbart.
Vi hade ju livepodd där. Mm. Och det var faktiskt så jävla roligt.
Det var helt fantastiskt.
Det kom upp lite frågor, för vi hade ju en tävling bland annat där man skulle gissa mina skulder.
Ja.
Jag har fått lite sms från vänner och bekanta som vill att jag ska säga. Inte skulder överlag vill jag bara säga, för jag har mer skulder. Kreditkortsskulderna. Men det, om man var person fick man reda på det.
Ja, annars... men precis. Det kan ju inte vara så att man både...
Får, alltså nej.
Eller vad det nu blir, nej. Får kakan. Man måste betala för kakan om man ska ha den.
Så är det. Vi och våra 100 bambinos i Malmö tar med oss den hemligheten i graven.
Ja. En annan fråga som inte fick ett svar var ju en tävling som vi hade på live-showen som var så här. Du lottade ut ditt pussel som du inte har lagt. Pusslet när du skulle börja ditt nya liv.
Som när vi i tjej-nyårsavsnittet i höstas pratade om hösten.
Ja.
Där jag skulle läsa Ayn Rand och lägga pussel. Och jag kan säga att inget av det här har hänt. Böckerna Nej. Står helt orörda i min bok. Och så jag ser dem, för fan vad tråkigt. Ja,
och pusslet också orört.
Plasten jag har inte ens tagit av plasten.
Nej, jag såg det. För det hade du med dig till Malmö. Ja. Och då skulle du lotta ut det till den som kunde gissa vilken gäst vi har haft med i Bambino.
I ett avsnitt.
I ett avsnitt som sen aldrig sändes.
Och det var inte en, man skulle skriva
på en lapp.
Det var inte en enda person som missade rätt.
Nej. Och så, vi kommer inte säga det här heller. Men vid nästa live-show...
Då kommer pusslet eller något annat lottas ut med samma fråga.
För vi, får se, vi hoppas att det blir fler live-shower. Men vi har ingen info om det.
Jag har ju upptäckt vad som är mitt riktiga pussel.
Kärleken.
PlayStation 5. Jag har köpt ett PlayStation 5.
Ja, jag vet.
Och mitt liv
Om jag vet.
Alltså, vet du vad? Jag fick mig en sån skärmtids... rapport.
Ja.
Aldrig haft så lite, bara 7 timmar om dagen.
Men du räknar bara mobilen, menar du då?
Ja, exakt. Ja. Ja, men TV, alltså polisen kan ju inte gälla som en skärm.
Nej, vad är det då?
Det är en upplevelse.
En upplevelse.
Det är immersive. Och man får nya synapser av det. Det är jättebra för demens. Spelar mycket tv-spel.
Mm. Ja, men jag
aktuellt för dig som börjar komma upp där i åren.
Ja, och jag har ju lovat både min son och er lyssnare, tittare. Nej, jag skojar. Men jag har lovat min son och mig själv att jag ska börja spela Red Dead Redemption 2 så fort jag är klar med min bok.
Jag vet, och det var egentligen det spelet som gjorde att jag blev sugen. För jag spelade mycket PlayStation när jag var 10, 11, 12, 13 typ. Mm. Innan jag fick hormoner.
Det är ju bara några år sedan. 5, bara några år sedan.
Och sen så spelade jag igen så här 2021, 22.
Mm.
Men sen så har jag inte spelat sen dess. Men nu när jag var nere i Malmö och skrev i november så bodde jag i en lägenhet där det fanns ett PlayStation.
Ja, var det därför? Det hade inte jag fattat.
Jo. Och då spelade jag Red Dead Redemption varje kväll.
Ja.
Eftersom, ja, vad ska man göra på kvällarna när man är ensam i Malmö?
Och det var kul.
Det var så jävla roligt. Och då bestämde jag mig för att köpa ett pussel. Eller det var egentligen min lilla syster som sa, är det ett pussel? Det var egentligen min lilla syster som sa, du måste köpa en PlayStation. Och så gjorde jag det. Men jag har inte köpt Red Dead Redemption för att jag orkar typ inte den manliga antihjälten.
Nej, okej.
Okay. Och det har tidigare varit mina favoritspel att spela.
Vad
GTA.
Tror du det beror på?
Jag vet inte, vad tror du?
Det är med samtiden.
Men det är helt sjukt, för att jag bara tänker typ så här, jag är inte så intresserad av den tropen längre. Nej. Som jag var förut.
Okej.
Okay. Typ som när jag skulle, kommer du ihåg Californication?
Ja, fast jag såg det inte.
Det var ju en serie som handlade om en författare, typ en misslyckad författare som bara knullar unga brudar.
Mm.
Och när jag såg den första gången typ i 21-årsåldern, eller ännu yngre, 19-20, alltså jag älskade honom. Så försökte jag se om den för några år sedan och bara, men herregud.
Men du kan inte tro att det har med dig och din personliga utveckling att göra.
Jo, det har både med mig och min person. Men jag tänker också, det är inte så långt mellan november och nu.
Nej, det är det inte.
Men jag orkar inte den jävla cowboyen.
Nej,
alltså.
Jag fattar det. Men här har jag en övergång.
Okej, slay. Slay
apropå
away.
Skärm.
Ja.
Idag ska Kul att du pratar om skärm. För vi har ju ett ämne idag. Ja, det handlar om skärm. Gör det inte?
Det handlar om tv. Okay. Det är så kul. Alltså, hur var dina föräldrar med tv?
Nu ska jag berätta en grej. Att jag minns när vi fick vår första färg-tv.
Nej! Skämtar du med mig?
Ja.
Det är helt
sjukt. Och sen ärligt talat...
Vadå, har du växt upp med svartvit tv?
Nej, men den kom ju när jag var jätteliten.
Hur liten? 11?
En 6-7 kanske, jag vet faktiskt inte riktigt. Men sen hade vi kvar den svartvita tvn nere i källaren ganska länge.
Så det här man kunde, är helt sjukt.
Så att man kunde gå ner, om så här, pappa ville kolla på typ Rapport eller någonting, då kunde man gå ner och så ville man kolla på något annat. Då fick man gå ner i källaren och kolla på svartvit tv. Kul va? Och också
jag
när
tror jag tycker det är obehagligt.
Var liten så fanns det ju också bara ettan och tvåan.
Okej,
och för den här testbilden. Ja, jag vet, nej, men det här är så tråkigt. Det är som en så här, han är Schyffert monolog om 90-talet. Inget fel på det.
Nej, vadå, jag gillar
det. Nej, men du fattar vad jag menar, det är redan gjort. Det är redan gjort, jag ska inte prata om det här, det är tråkigt.
Nej, det vi ska prata om idag är ju reality-tv. För att vi har ju, jag kollar ju, eller framförallt har kollat mycket på reality-tv. Mm. Du har inte kollat på ett enda avsnitt av någon reality-tv. Men vi har däremot läst en jätteintressant...
Men jag gillar att läsa böcker.
Exakt. Ja. Så vår ingång till ämnet reality-tv är att vi har läst en jättebra bok om det här. Mm. Som heter Cue the Sun. Mm. Av Emily Osban.
Nussbaum. Hon är ju tv-kritiker på The New Yorker, den kreddiga magasinet The New Yorker.
Men Karin, jag har frågat dig. Mm. Om du...
Okej. Jag blir alltid nervös när du säger sådär. Ja.
Om du var tvungen att välja vilken reality-serie hade du varit med i?
Ja, men
du får inte säga Robinson.
Det är ju Robinson.
Jag vet att det är Robinson. Det är helt uppenbart att det är Robinson. Så därför får
du säga... Det är klart att det är Robinson. För att jag tittade i alla fall på de första säsongerna av Robinson. Ja. För det var ju mycket hallabaloo kring Robinson när den serien kom till Sverige.
Nej, och, vad ska jag säga?
Ja.
Den för första gången i världen gick i Sverige.
Ja, just det. Ja, det var ju en världssensation. Och ja. Man blir ju väldigt irriterad på deras dåliga strategier och deras dåliga val, dåliga grejer som de valde att ta med sig. Kommer ihåg den här tjejen som hade med sig en pincett som sin personliga sak. Men ja, så jag har också alltid som barn haft mycket så Robinson-fantasier och mycket fantasier om att liksom hur, läst mycket böcker som barn om så här, hur man ska göra, man hamnar på en öde ö. Så jag tyckte alltid känt att jag
men det här är så jävla
haft
kul.
Mycket att komma med.
Ja, och du sa ju till mig precis innan vi gick upp här att du antagligen har blivit utrustad väldigt snabbt för att folk hade fattat vilket hot du var.
Ja, jag tror inte.
Jo, men det känns verkligen så. Det är verkligen The Losers guidebook till Robinson.
Ja,
typ.
Ja, men jag tror man hade fått ligga lågt bara. Alltså, var så snäll, var en så snäll och liksom svag tjej typ i början. Tror du inte?
Jo,
lite så förvirrad.
Jo, lite förvirrad. Men en av killarna i podden Pod Save America, som ju är den där amerikanska politikerpodden.
Så demokrater bro
bro som har jobbat för Obama och sånt. Mm. Som är helt outhärliga. Jag lyssnar på det jättemycket under valet, men nu,
går det inte.
Nu går det inte längre. Men han, en av dem, var ju med i Survivor.
Okay.
Och blev utröst, alltså under, och det här, den här säsongen gick under senaste valkampanjen.
Ja.
Blev utröstad första avsnittet.
Ja, såklart. Och det för var så folk visste vem han var, eller bara för att han var en jobbig motherfucker?
Nej, ingen visste. Det var typ så här, det är kul för de andra killarna i podden roastade ju honom och spelade upp så här klipp där han var så, I have a podcast, och de är alla bara, aha! Det är ingen, jo men jag kan få känna igen dig.
Nej.
Ingen visste vem
Nej,
han
såklart.
Var. Men, och framförallt var det ju, då tänkte jag, fy fan vad förnedrande, och ändå var lite så en seriös offentlig person och bli utröstad första avsnittet. Men då känner att du redan säkrat för det genom att säga att man blir det för att man verkar vara
hot. Ja, det är så stort hot. Men vilken hade du varit med i då? Vilken skulle du ha velat vara med i?
Jo, alltså jag tror att originally Big Brother.
Okej.
Jag dog för Big Brother.
Hellre Big Brother än The Real World.
Ja, jag har ingen relation till det riktigt.
Okej,
alltså, för att jag tror den första dokusapan jag såg var Big Brother. Och den förändrade alltså mitt liv.
Okej.
Alltså jag var helt besatt av första säsongen av Big Brother som kom 1999 till Sverige.
Ja.
Jag bandade. Alltså när jag typ så här, för den gick... Jag vet att nu när vi läste om Big Brother i den här boken då, Cue the Sun, då är det att den kommer typ så här, också typ 99 eller sånt, först till Holland.
Ja.
Och då streamar de kamerorna online. Men det kommer inte jag ihåg om de gjorde i Sverige. Däremot så gick det typ så här på nätterna, visade de kamerorna hela tiden. Och jag liksom bandade på VHS när jag sov. Så att jag
men
skulle
hur hade
kunna...
du tid att kolla på allting sen?
Jag var typ 9 år gammal.
Ja, okej.
Okay. Alltså jag
hade mycket tid.
Ja. Jag hade jättemycket tid.
Ja.
Och så bara kollade jag på det och jag var helt besatt. Och de släppte också en singel som var jag gick och köpte i butik som hette Mediahora. Kommer du inte ihåg det?
Nej, absolut
okej,
inte.
Jag ska spela den i slutet.
Ja, det får du göra. Mm.
Jag är en mediahora, ingen vill ha mig. Och det som var roligt med Big Brother var ju att det var lite så ironisk, alltså ironisk twist på det. Och med den låten var det ju helt uppenbart att deltagarna var också upptagna av hur det såg ut att vara med i Big Brother. Mm. Och det känns ju som att det var, också när man läser den här boken, ett tema för många av dokusåpadeltagarna som var med tidigt liksom.
Ja.
Men sen tror jag, om jag hade varit typ 20 nu, då hade jag typ varit med på Paradise Hotel.
Okej.
Okay. Alltså jag tror att jag hade haft så jävla roligt Paradise Hotel. Jag tror typ att jag hade blivit utrustad väldigt snabbt. Och inte för att alla förstod hur stark jag var. Utan för att det bara känns som att jag är typ så dålig på sån manipulation.
Det här är också en strategi som du har nu bara. När jag jävla meta nu, du bara, jag är jättedålig på manipulation. Du är inte alls dålig på manipulation.
Oh my god, tycker du inte?
Nej. Jag tror att du hade klarat det jättebra.
Men det känns som att de många som är med, no offense, i Paradise Hotel är så tröga. Så det känns som att min manipulation hade inte funkat bra typ.
Jo, men jag tror att du hade kunnat... Du är också bra på att läsa av som alla...
Det är sant.
Som har haft en lite jobbig uppväxt.
Exakt.
Att jag väldigt, cool, väldigt bra på att läsa av en stämning och liksom...
Det är sant, det är sant.
Det skulle jag skulle också kunna tänka mig vara med i någon sån vildmarks reality.
Naked and afraid.
Det, ja, något sånt. Det hade varit kul.
Ja, men fan vad nice.
Ja. Ja, men det är lite olika.
Men när du läste den här boken, vilken dokusåpa liksom fastnade du? För den här går ju igenom dokusåpans historia.
Ja, det är så sjukt intressant. För att... Nej, men den går ju tillbaka till 30-talet, den här boken.
Ja.
Och den är väldigt detaljerad, den är väldigt lång.
Alltså den här
den är väldigt bra.
Galet detaljerad.
Man ska vara väldigt intresserad. Men, men jag läste ju de här kapitlerna som handlade om reality-genrens barndom. Mm.
Berätta om dem.
Jo, men då tänker man ju att kanske så här att... Och alla de här liksom, allting blir bara värre och värre och vi blir liksom brutaliserade av reality-genren och det skruvas upp och det blir allt mer brutalt. Så kan det vara liksom i tv-historiens båge. Men när man går tillbaka till 30- och 40-talet, då var det så att reality-genren började i radioformat.
Slay.
Och det var så sjukt grova grejer de höll på med.
Typ det där Wallmans salonger. Nej, vad fan hette det där med de killarna i Sverige som ringde och bara så, det kommer 10 000 tyska bögar. Vad hette det? Vad hette det?
Vadå,
med, som alltid var med som en
bög. Med Christian Lok och dem.
Ja, ja.
Ja, alltså nu är det helt sjukt att jag glömt bort.
Ja, Wallmans salong.
Nej, det heter det inte.
Frank.
Hur kan jag inte komma ihåg det här? Nej, det här är mycket, nej, nu ska jag berätta vad de gjorde.
Då, på 30-talet.
På 30-talet och 40-talet. Då hade det, till exempel var det en show, radioshow som hette The Original Goodwill Hour. Och då var det en gubbe som hette Lester Kroll som hade så radikaliserat som en jättedålig skilsmässa, klassiskt. Ja, och han bjöd in 15-20 gäster, ofta par, som fick berätta om sina relationsproblem.
Okay.
Och då var det så, otrohet, någon hade gjort en abort i hemlighet, folk som hatade varandra.
Men alltså under vilka former
berättade de? Nej, bara att de satt i en grupp och pratade rätt ut om det här. Så skulle han ge dem råd live.
Fan vad nice.
Ja. Alltså Dr. Phil, fast helt utan...
Du vet vad jag kommer att tänka på nu. Ett av de första reportagen jag försökte sälja till Nöjesguiden som var att jag skulle ha ett runda bordensamtal med mina ex. Där de bara skulle prata om vad som hade gått fel.
Gud, vad kul!
Och Nöjesguiden var helt så, hur är det relevant för någon?
Ja, det är ju en jätterolig idé. Dock pratade vi så sent som i morse på min redaktion om hur värdelöst runda bordsformatet är. Apropå att DN hade i helgen och så kritiker runda bord utskriven samtal.
Ja, det är inte så. Jag tyckte i för sig DN hade ett jävligt roligt i somras mellan Nina Björk, Liv Strömqvist och Amanda Schulman.
Ja, men det var kul, men det är för att de är det så var himla roliga.
Ja.
Ja.
Är de så himla roliga?
Nej, men nej, vet du vad? Jag gillar inte formatet.
Du gillar inte det?
Det flyger aldrig. Mm. Men... så det var ju, och det här var ett format som kvinnor då obviously älskade.
Ja.
Men det som jag vill prata om egentligen är formatet som heter Queen for a Day. Som startade 1945 på radio och sen blev tv-format som gick hela vägen fram till 1965. Och det var som en slags upp- och nervänd skönhetstävling där folk fick, kvinnor då, fick söka in med sina... Alltså, ju värre problem du hade, desto mer, större chans var att du fick komma med. Och då kom kvinnor och sa så här: min son har en obotlig sjukdom, han ligger på en bår, jag har inte råd med typ en höj- och sänkbar säng.
Eller, fanns det på den tiden?
Eller så var det någon så här: min man har lämnat mig, jag är utfattig, jag måste prostituera mig. Alltså det var så grov... Och då var det ett antal kvinnor och så fick de berätta om sina problem. Och så var det en applause-o-meter. Alltså det var med live-publik.
Oh my god, och så den som applåderade fick den mest applåder.
Den som fick mest applåder, som hade så, kunde presentera sitt problem på det mest inlevelsefulla sättet, fick då vinna. Och då fick hon sätta på sin krona och en mantel och fick massa grejer. Okay. Typ så här, en tvättmaskin. Ah.
Så typ så, som någon blandning mellan, jag tänker på typ så, en vanlig GoFundMe-sida.
Ja, men det var det hon skriver, att det var The Bachelor crossed with GoFundMe.
Ja, verkligen. Ja,
fast liksom, de här kvinnorna var ju, alltså levde i total misär, sån olycka, och det är kul när hon, Emily Nussbaum, skriver om formatet, för att liksom när hon ser de här kvinnorna på tv-skärmen, när de sitter där med den
på
manteln.
Vadå, på tv?
Jo, men det började som radio, sen, jaha, blev det okay, tv. Ja. När de sitter där i studion och så har de på sig den här kronan och manteln, och de ser fortfarande helt förstörda ut. För att de är ju helt, liksom lever ju, deras liv är ju miserabla. Mm. Så en grej var så, ett sjukhussäng till en barn. En ville få pengar till att ta bort tatueringen från ett koncentrationsläger. Alltså det var liksom...
Nej, men Karin.
Det här formatet, jag kan säga att de moderna formaten har ingenting på Queen for a Day.
Det är kul, för jag tänker på det här Extreme Home Makeover som jag kollade på jättemycket. När jag typ så här, kom hem från skolan, och då var det ju att folk... Alltså det var någon sån renoveringscrew som skulle renovera fattiga människors hus. Mm. Och så gjorde de bara de mest, om det är typ så här: jag älskar att bada, vi har byggt en pool i ditt sovrum. Ja. Eller typ så här, ja, jag gillar prickiga
kläder.
Hela
ditt rum är som ett akvarium.
Det är prickigt nu! Ja. Och sen så var det bara alltid så här jättemycket olika elektriska saker. Så jag kommer ihåg att jag typ at a time senare läste att det var så här, jättemånga som inte ens kunde betala sin el efter att Extreme Home Makeover gjort om deras hus, för att deras elräkningar blev så jävla höga.
Ja. Men, och det här var,
det är ju som den Queen.
Ja, det är som den Queen. Hon sitter där, du har ett barn hemma på en bår, och så sitter du där med den där manteln och en krona.
Och ska försöka bränna bort den. Men hur tog man ens bort tatueringar på den tiden?
Jag vet inte, Tone. Det gick fram inte av boken.
Skar. Ja, måste man gjort.
Ja, skar.
Så att Pete Davidson har tagit bort alla sina tatueringar?
Nej, såg jag inte.
Nej.
Nu ska vi prata om den här. Ja, så det var... Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa om... hur grovt det var bara, och hur urballat det var i tvns barndom. Sen fanns det också ett annat format som var Candid Microphone, som var ett radioprogram där han... Och där, liksom, i de här tidiga formaten så var det ju mycket så att de ville liksom testa... Och det här blev ju samma frågeställningar som sen kom med Real World, som var det första sådana filmade liksom, verklighetsformatet, där man bara skulle filma folk i deras vardag. Men samma här, för då var det en som ville göra, liksom bara följa folk i vardagen och se vad som hände. Avlyssna, liksom tjuvlyssna på folk. Men det hände aldrig någonting.
Nej.
Och det var först när han insåg att han måste liksom provocera fram obehagliga situationer. Det var först då det blev intressant. Det var först då människor liksom började avslöja vilka de var. Eller det skapades en intressant dramatisk situation. Så att det var, den här Candid Microphone. Det är föregångare till bland annat Jackass och liksom alla de liksom så... prank.
Jag har varit helt besatt av Jackass sen och så.
Ja, jag vet. Jag tänkte på det.
Jag har ju sett alla filmer.
Ja.
Och jättemånga avsnitt av Jackass.
Ja. Berätta om Jackass för den som inte känner till
formatet. Ja, men det är ju ett MTV reality format som kom typ 1999-2000. Mm. Eller är det 2000-2001? Ja, men där runt millenniet. Ja. Och som egentligen liksom sprang ur skatefilmer och typ ett annat som heter typ, jag kommer inte ihåg vad de heter, men ett skatekollektiv som gjorde sådana här filmer där man gjorde väldigt sjuka trick på skateboard och filmade det med vanlig kamera liksom. Mm. Och sen så...
Och skater är ju mycket att de skadar sig.
Exakt.
Alltså det är mycket så det var väldigt så... smärta.
Wow!
Ja, kolla mig. Jag ramlar ner och bryter nacken nästan.
Exakt. Mm. Och sen så hade de liksom en frontfigur som på ett annat håll också var intresserad av stunt som heter Johnny Knoxville. Som var så det snygga och sexiga ansiktet utåt för Jackass. Och de fick då den här, det här show på MTV där de bara gör helt sjuka stunts utan någon safety alls. Ja. De så här, kastar sig från ett hus, typ går in på en toalettaffär och bajsar i en toalett i toalettaffären. Mm. De klistrar fast sina händer på varandras bröst och sen drar bort handen så att det blir en massa brösthår på handen. Mm. De så här, tatuerar varandra när de kör sån här terrängbil på terräng. Alltså massa kuggor.
Ja, mycket med kroppen, eller hur? Kroppen
väldigt mycket med kroppen, väldigt mycket med analen.
Mm.
Med snoppen. Analen. Ja. Ja. Snoppen. Mm. Alltså till exempel att de har en film, eller om det är ett avsnitt jag kommer ihåg nu, som börjar med att de bara filmar typ så jättenära, typ som ett dockskåp, fast det är med typ en orm och en mus i. Och sen så visade det sig att en av djuren i det här dockskåpet då är att någon har stoppat in sin dick och ritat den som en orm och lagt den bland djuren i lådan.
Stoppat in den?
Ja, men
lagt den?
Nej, men stoppat in den. Och nej, den ligger där liksom.
Ja, och han står liksom
bakom. Och så zoomar man ut så är det så. Och så typ biter ormen eller musen på snoppen. Och så är det så. Han bet på snoppen! Typ.
Ja. Gillar du formatet? Eller vad?
Alltså jag tänker att det finns ju verkligen...
Jag tycker det är så jobbigt att kolla
Jag tycker det är jättejobbigt att kolla på våld. Alltså jag kan inte kolla på våld i film.
Nej,
eller så,
jag tycker också det är knepigt.
Men jag tror att jag gillar det för att det är ju verkligen så kamratskap och brotherhood och vänner.
Det är mycket förnedring. Eller,
ja.
Eller är det inte det? Oh, är det liksom en hjärtlig stämning egentligen,
ja,
i botten?
Det är, liksom...
är det verkligen det?
Ja.
Det är mycket penalism.
Du har inte sett det.
Men jag har väl sett några avsnitt,
okay,
herregud.
Se ett avsnitt du har sett.
Nej men herregud, det här är ju 25 år sedan.
Nej, jag tycker inte det är så mycket penalism. Nej. För att de gör så mycket grejer med sig själva.
Mm.
Och att de hela tiden vill imponera på varandra.
Yeah.
Alltså så det är mer som någon sån väldigt pojkig... Nej men så Jackass har verkligen sagt drömmen om ungdom. Men typ.
Ja. Men om du tänker på den här boken.
Ja.
Liksom och bågen i boken. Så vad tänker du om det? Liksom vad berättar den här... Jag försökte liksom få rätt på lite så. För det känns ju som att liksom hela den... under, eller liksom reality-tvn har, hon berättade en berättelse om en väldigt inflytelserik, en liksom kulturell strömning som har varit
en helt
ostoppbar kraft som har påverkat kulturen jättemycket, politiken, synen på jaget, eller hur, på liksom,
ja, men jag tänkte, alltså, jag tror att det jag tänkte mest på nästan var typ så här, wow, vilket hantverk det är att göra på reality.
Ja.
För att den här är ju som sagt väldigt detaljerad och hela tiden återkommer. Det handlar väldigt mycket om klipparna och redigerarna som tar fram storylines och relationer och dramer ur liksom hundratals timmars material typ. Och jag vet inte, jag bara, fan vilket sjukt hantverk det är. Alltså jag blev så imponerad av när jag tänkte på de här människorna som bara sitter och tittar på, och vet, och de, hon beskriver hur de också ofta har helt sjuka arbetsförhållanden.
Mm. Alltså de, ja, det är verkligen som, prekariatet i tv-branschen.
Exakt, och som sitter där i så här Big Brother-huset och bara kollar timme efter timme efter timme.
Försöker
efter timme,
hitta
och försöker
friktionen,
hitta en,
storyn, bågen.
Exakt, och typ hur svårt det är i början. Det tyckte jag var intressant. Typ med första säsongen av Real World.
Ja, berätta om Real World.
Ja, men Real World var ju ett program som först hade premiär i New York.
Mm.
Som bara handlade om typ så här 10-14 unga konstnärer som bodde i ett loft i Soho. Och bara levde sina liv och blev filmade under tiden.
Ja, och det nya med den här var ju just liksom idén om att vi bara filmar människor.
Hela tiden.
Hela tiden. Därför att i mötet i den här gruppen så kommer det att uppstå saker, var liksom hypotesen.
Men i början, det här var ju liksom som den första casten någonsin i en modern dokusåpa.
Mm.
Och stora delar av crewet liksom solidariserade sig med deltagarna i serien. Så att när andra delar i produktionen typ ville fucka med dem lite eller typ så här intervene och skapa drama, så vändes ju hela casten och vissa i crewet mot att liksom manipulera verkligheten så att så här grejer skulle hända.
Nej, men det var ju den här otroliga...
Och det har ju verkligen förändrats.
Ja, det har verkligen förändrats, för det var en jättestor kontrovers då kring... och jag ska säga, det här, den kom alltså 1990.
Aha, oj, var det så jävla
tidigt. Det var den första. Ja. Och den kom liksom precis så, MTV höll på att slå igenom, så det var verkligen early days. Early TV days. Men, och, för då hade de den här casten, jag tror de var 10 personer i det här loftet, och det hände ingenting.
Nej.
Och då var det en av producenterna som var så här, nej, men vi lägger in ett ex av den här fotoboken som visar, för en av dem som var med i serien var fotomodell, eller hade jobbat som fotomodell. Och då fanns det nakenbilder på honom i den här boken. Och då var det så här, vi lägger in den här boken och ser vad som händer. Och då uppstod det en sån otrolig diskussion, principdiskussion om man fick liksom intervenera på det sättet.
Och bara, det här är inte verkligheten.
Det blir inte längre verkligheten. Nej. Och det var ju liksom min generations, en av de stora så, diskussionsämnena så här, kring autenticitet. Och man fick inte, allt skulle vara på riktigt liksom. Mm. Och då var det framförallt en av de unga då, liksom, inte, hon var inte producent, men hon var väl den som hade kontakten mellan casten och produktionen, hon blev helt tokig och liksom motsatte sig det här något så fruktansvärt och hotade att lämna.
Om ja, och in den här hotade också att lämna.
Ja, men precis.
Varför de har lagt en fucking...
Alltså, 92 började de filma.
Alltså det är verkligen... För det jag tänkte lite på när jag läste om Real World, om första säsongen av Love is Blind, som gick under pandemin, första pandemiåret. Och det tyckte jag var... Alltså jag tycker Love is Blind har ju folk skrivit om 1000 gånger att det är typ den bästa realityn ever. Och typ den första säsongen tyckte jag var den bästa realityn ever. För att det finns verkligen en sån oskuldsfullhet och typ naivitet i deltagarna.
Ja.
Men precis som i alla stora etablerade docksåpor, det som blir tråkigt till sist är ju... Alltså om jag tänker tillbaka på Paradise Hotel, de första säsongerna i Sverige. Då var det ju så här helt galna lantisar som älskade att supa och festa, som passade till Paradise Hotel för att de var typ en galen lantis. Mm. Men nu när man ser typ Paradise Hotel eller Love Island eller såna grejer, då är det ju människor, ungdomar som har växt upp med serierna och som kanske i flera år tänkt, jag ska vara en person som passar i Paradise Hotel. Mm. Så det är som att så här, dokusåpa identiteten är en legit identitet nu, mer än att vara typ så ett original. Och det är inte lika roligt!
Nej, men det är inte lika roligt, men det är ju också så, för de här första generationens reality, de är också helt skyddslösa ju. De har ingen aning om vad den här publiciteten kommer leda till, vad det kommer få för konsekvenser för deras liv.
Fan vad jag tänkte på dig när jag läste om Real World.
Ja.
Typ att du hade varit där och bara, det är faktiskt inte okej.
Okay. Verkligen, jag hade verkligen varit så. Det är inte okej, okay. Gud vad dåligt, det är inte verkligt längre. Men,
varför var ni så besatta av verkligt? Gen X. Generation X, Generation
men,
X.
Men det är väl precis det som händer då liksom med tiden, att ju fler säsonger som kom, både av den här, av det här formatet och alla andra, så förstår folk liksom, vad kan jag använda det här formatet till? Vilken typ av persona är det som behövs?
Och hur får jag tv-tid?
Hur får jag tv-tid? Vad är det de vill ha? Ja. Hur levererar jag det? Så det blir en helt annan relation mellan objekt och subjekt. Då, där den, man kan på ett sätt säga att reality-deltagarna får mycket mer makt över sin egen situation.
Men jag håller inte med om det.
Nej.
För jag tänkte tvärtom när jag läste om hur reality-deltagarens psyke, skulle man nästan kunna säga, utvecklas från real world fram till idag. Typ, så är det ju den här ökade medvetenheten om typ, det man ska göra är att man ska inte gå i clinch med produktionen, utan man ska vara följsam och man ska ta en roll och man ska hålla den rollen liksom. Mm. Men, och så hela tiden skriver hon om i olika produktioner deltagare som nästan tror att de är med och producerar serien.
Ja, men det är de aldrig.
Och typ att de är hela tiden så här, vi gjorde den här grejen, men ni gjorde ingenting. Nej. Alltså, du var bara, och du bortglömd om ett år liksom. Mm.
Men jag menar inte makt i den bemärkelsen att de har kontroll över produktionen, men jag menar att det blir en helt annan relation, därför att om man är medveten om vilken roll man spelar och hur man kan liksom bygga sitt personliga varumärke, eller att man liksom, då blir man ju också mer skyddad på ett sätt. Du kan skydda ditt jag, eller du blir inte lika utnyttjad, fast det blir du ju ändå i slutändan.
Ja, och
men
jag tycker
det blir ändå någonting helt annorlunda än de här liksom väldigt tidiga årens väldigt, jag vet inte vad de här ungdomarna tänkte egentligen. De hade väl ingen aning vad,
hade
vad konsekvenserna. Du varit med? Nej,
hade
det
du
hade
inte,
jag inte.
Inte ens när du var 19 och liksom 20. Och det var så first inte. Real world.
Ja, jag vet.
Generation
inte.
X.
Generation X. ja, varför inte? Eller vad vet jag? Jag kan inte liksom försätta mig. Jag har ingen aning.
Alltså jag trodde för mig
var det alldeles för blyg. Jag tänker också så, de personerna som var med där, de är ju så ändå, de är ju väldigt typecastade. Det är så, tjejen från landet, den coola rapparen,
ja.
Bögen, den så här, alltså det är verkligen...
Jag vet exakt vilken, så här, den arga feministen som ändå är smal och sexy.
Oh.
Ja, verkligen.
Och om, så du, hade, om du säljer inte så där, ja då kan jag tänka
och så
mig.
Så du hade varit med där och bara, babadababam, och sen så hade så här olika killar alla bara, du har ändå rätt för att de ville typ ligga. Och så hade det varit någon tjej...
Känner du så förminskad av dig nu?
Snälla, jag pratar, tänker bara på som en reality-tv-producent. Okay. Vad hade jag varit där?
Du hade ju varit den så här, den högljudda, den som bara försöker att hända. Den som...
Vadå, hade jag varit the villain?
Nej, det hade du inte. Du hade varit så, liksom... Som alla flugor hade surrat runt dig som runt en honungsbit.
Jag för det du, som jag tror
men,
hela
men
drömmen...
Har du varit nära att söka in någon gång?
Nej, men jag faktiskt...
Eller har du sökt in någon
gång? Nej, jag har aldrig sökt in.
Nej.
Men jag skrev en ansökan till en killkompis.
Ja.
För han skulle, som jag var kompis med för 1000 år sedan. Ja. När det fanns en tv-serie som hette typ Linda Rosings Nästa man eller något sånt.
Ja.
Där det var killar som skulle tävla om att få dejta Linda Rosing. Och då var jag så här, det här borde du söka in till. Och sen så skrev jag ett brev precis som jag trodde att de
ville.
Och han blev kallad till casting direkt.
Och vad hände sen då?
Ja, men han kom vidare och sen så till sist var han så här, det här är helt fucked up, jag kan inte göra det, Tone. Men en av de första säsongerna, jag tror, alltså Linda Rosing var ju med i den första eller andra säsongen av Big Brother. Kanske andra.
Mm.
Men jag tror typ för mig var det liksom helt sjukt att bara se människor hänga med varandra. Mm. Alltså, det var sånt himla sjukt, alltså du vet, internet fanns inte. Det var liksom, fanns inte tillgång till att se människor inte göra något.
Men det var som så här Friends, ett så här budget Friends.
Exakt, fast ännu bättre för det var verkligheten.
Ja,
liksom. Och sen kommer jag ihåg att när jag var typ 15 så åkte jag till Visby med mina kompisar. Och så träffade vi Doggy Latin Kings.
Mm.
Och han ville ligga med min kompis.
Mm.
Han var inte 15 kan jag säga.
Nej.
Och han tog med oss in på en klubb som var så en legendarisk Visby-klubb. Liksom.
Mm.
Och där träffade vi en pilot som hade en jott som okay. låg i
båten
i hamnen. Och han var så här, och han ville också ligga med min kompis.
Vem är din kompis? Ja.
Malin.
Ja.
Och sen så tog... Och han bjöd med oss på den här jotten. Och så kom vi till jotten. Och så var fucking Linda Rosing på den bilen. Eller på den båten.
Ja.
Och Larsa som också hade varit med okay. i Big Brother den säsongen.
Ja.
Och Linda Rosing hade med sig en utvecklingskalender med sig själv i.
Utvikningskalender.
Ja. Och Larsa bara satt i en solstol och söp typ. Mm. Och det här var helt, alltså att se dem, det var, jag var så här, oh my god, typ det finns en värld där ute.
Okay.
Alltså det var,
du var så här, här vill jag vara.
Nej, men alltså det var så här, det här är början på hela mitt liv.
Okay.
Och sen sa Linda Rosing till mig att jag påminner om henne när hon var ung. För att jag var typ så, badade i den kanalen, i bara trosor
vilken
och sånt.
Vilken kanal?
Den där
i
Visby.
Visby.
Nej, men då, de ligger väl inte i...
De ligger i hamnen där.
Ja, i hamnen, exakt. Ja. Och jag bara, wow, typ.
Ja, vad fint.
Jag vet.
Ja, nej men jag var ju super så moral. Jag hatade Big Brother, de här formaten.
Men herregud, på riktigt? Ja. Varför det?
Nej, men bara tyckte det var så manipulativt. Ja, men jag kommer från den generationen. Jag tyckte det var så manipulativt att man utnyttjar folk. Att liksom fick folk att göra grejer som de kanske inte sen ville göra. Att de skulle må dåligt av det i efterhand. Så alltså mycket sådana tankar och funderingar.
Men jag kände nog mer typ såhär, gud, för alla oss som mår dåligt och inte kan göra någonting så finns det, för
kan,
så tänkte jag på mig själv som tonåring.
Ja. Och sen, kan man ändå göra, må dåligt och få något för det.
Ja men exakt, vad det finns en öppning för oss typ.
Ja, jag tänkte nog mer att det skulle liksom bara förvärra och skapa dåliga ideal.
alltså det är helt sjukt. Vi hade inte hängt med alla. Det är så jävla ball att tänka på.
Ja, det är kul. Jag tänkte på, kommer du ihåg den här, det fanns en säsong av Real World som blev väldigt extra känd. För då var det, kommer du ihåg den här Pedro Zamora?
Ja.
En av deltagarna.
Ja.
För,
jag kommer inte ihåg, jag kommer ihåg ur boken.
Ur boken? Ur boken, ja, men du kommer inte ihåg det. Nej, men för att han... Men
alltså jag tror inte jag var född då.
Vad sa du? 92, då var inte du född.
Nej, jag var inte född då.
Okej. Nej, men för det var väl en av de tidiga säsongerna, kanske 94 eller 95 eller något sånt där. Men då tog de i alla fall in en kille, en deltagare med AIDS, ja. Hade AIDS. Och han blev ett så jättekänt liksom talesperson för, och det var fortfarande väldigt stigmatiserat ju, och väldigt ja, det fanns mycket rädsla kring det där. Och och han blev, och då kan jag känna att här var det ändå, spelade de en viktig roll. Och det blev väldigt fint. Och sen var det ju, minns jag väldigt starkt, att han dog ju dagen efter de sände sista programmet. Mm. För han var väldigt svårt sjuk.
Tycker du att underhållning ska vara etisk?
Jag tycker det finns, vet inte, så svår fråga. Det kan,
perfekt,
hur ska man kunna
Café
svara ja eller nej? Nej, men det är klart att det finns en gräns för hur fan mycket man kan utnyttja människor. Särskilt folk som kanske mår dåligt, har ett, ja, mår psykiskt dåligt redan från början. Och men när som det här formatet som jag pratade om, det här radioformatet med liksom, hur man utnyttjar, kapitaliserar på ett fruktansvärt lidande. Ja, nej. Det tycker jag, där tycker jag det finns gränser.
Vad tycker du, vad är bra underhållning då?
I de här formaten?
Nej, men liksom bara i populärkulturen. Du får inte säga så, opera eller sånt.
Nej, men vadå, en bra tv-serie är väl jättebra, okay, underhållning?
Okej, så ingen reality-tv liksom?
Jo, jag tycker visst det kan vara, jag har ingenting emot reality. Jag tycker det är jättesvårt, man kan inte dra hela den genren över en kam, men... Vadå, i den här boken, när vi läste den här boken, tycker inte du att det finns
nej, men
liksom
jag,
tillfällen där det har gått,
absolut,
varit helt urballat och liksom cynismen helt liksom tar över?
Men det är också helt sjukt, för människor söker ju sig till det här om och om och igen, alltså att ja, delta i.
Ja.
Så det är ändå liksom, jag tänkte på det nu, när det, för det har ju funnits ett sånt försök de senaste åren med Love is Blind-deltagare som vill ha så här fackliga krav och bla bla bla. Efter att de varit med, för att de har förlorat pengar eller förlorat sina jobb. För att människor säger, de får ju väldigt låg ekonomisk ersättning för att vara med i programmen.
Ja, ja, ja.
Och många är ju tvungna att säga upp sig från sina jobb för att vara med. Men typ att sån point är man också så, men är du dum i huvudet? Alltså varför gjorde du det?
Jo, fast jag vet inte, jag tycker det är en konstig liksom grundhållning måste jag säga. Därför att jag är inte för, jag har inte en sån liksom libertariansk människosyn där folk får göra vad fan de vill.
Nej, men det vet jag
inte. Nej, därför att det, nej, men vi har pratat om prostitution tidigare. Ja. Nej, jag tycker absolut att det finns, vi vet ju att människor har, som har, mår psykiskt dåligt eller har ett, med sig ett trauma eller själva blivit utnyttjade liksom.
Men tycker du det är som prostitution?
Nej, men jag tycker att det finns gränser för hur mycket man kan utnyttja människor i en utsatt situation och sen säga du valde det själv.
Men vem ska bestämma det då?
Ja, det måste, vad då, vem ska bestämma det? Då tycker jag att det ska finnas, jag gillar inte format när man utnyttjar folk som uppenbart mår jävligt piss och sen gör man bara deras liv värre. Men det gör du.
Ja, men typ. Alltså det är nog jävligt nice tv.
Nej.
Nej, det gör jag ju inte. Men
det är
jag vet inte. Ja, jag vet inte. Jo.
För det är, just om det blir, därför att också exponeringen är så fruktansvärt, är så liksom kraftfull och massiv. Det är svårt att liksom göra en sån sak ogjord också. Mm. Man gör det i ett läge där man
särskilt
är väl...
Nu.
Ja, särskilt
är det ju,
nu
är det ju omöjligt att göra ogjort.
Ja, precis. Så att, jag de invändningarna har jag fortfarande.
Vilken är den bästa dokusåpan tycker du då?
Jag har inte kollat så mycket om det.
Okej, nej, gud.
Vilken är den värsta dokusåpan?
Robinson.
You tell me. Nej, men vilken är den värsta dokusåpan?
Jag vet inte, men det var ju en stor skandal. Han som gjorde Robinson, han är ju holländare.
Ja.
Och han försökte ju shoppa runt den liksom i hela Europa och USA. Innan Sverige då först köpte den och döpte den till Expedition Robinson. Och det var ju, då var det ju ramaskri i Sverige. Yeah. Folk var ju jätteupprörda. Och sen så den deltagaren som blev utröstad först begick ju självmord precis
innan. Men det var fritt val.
Ja, men man kan ju inte säga att det är någons fel att någon begår självmord. Det tycker jag verkligen inte man kan säga.
Nej.
Alltså, nej. Och då var det ju en stor, då blev det ju en jättestor diskussion. Men det var som någon annan producent sa i boken, att det gjorde ju bara den producenten mer intresserad av att köpa in formatet.
Ja.
För att det kändes som att det verkligen var på riktigt.
Ja, men precis. Men det finns ju en annan serie som de pratar ganska mycket om, eller som hon skriver ett helt kapitel om, är ju The Apprentice.
Ja, apropå. Oh my God. Ja. Ja, precis. För sen, det som händer sen, det tycker jag var en intressant båge i hela, för det som det börjar sedan 92 med bara, hur är egentligen verkligheten? Alla ska få sina 15 minutes of fame. Och sen så börjar det som händer sen är att kändisar ska börja vara vanliga människor.
Just det.
Så att man ska liksom börja tränga in i kändisars liv och typ
det
glorifierar dem.
Vad är det för serie då till exempel?
The Osbournes är ju den första serien. Det.
Nej, men för sen skriver hon ju om The Apprentice.
Mm.
Som ju legendariskt är det tv-format där Donald Trump var huvudperson. Och där han som gjorde honom känd. Och då beskriver de hur det formatet kom till. Och att jag tyckte det är intressant att de liksom så tidigt identifierade hans karisma, liksom, Trumps mycket starka karisma och utstrålning, att liksom det fanns, man fattade väldigt tidigt att så här, det här är en gubbe som det går att liksom bygga någonting kring. Att det var han liksom, hans oberäknelighet och liksom hela det här att det kan komma någonting som är över gränsen, men det är det som gör det så kittlande också. Man kan inte liksom sluta titta på det, därför att man är nyfiken på vad fan det ska bli. Och i det formatet handlar ju om att han liksom, det bygger ju honom som någon slags enormt framgångsrik företagsledare. Det är ju storyn om honom i programmet, och så ska han testa olika personer om de ska få jobb hos honom eller inte. Och då är det ju, nej, men det beskrivs,
You're fired.
Och då beskrivs det så väl hur de visste ju från början, han var ju inte en framgångsrik företagsledare. Han var ju en liksom, han hade så stora skulden, kunde inte få lån någonstans. Han ansågs i New York var en bluff och en liksom...
Conman.
Ja, riktigt conman. Men det hade inte varit bra för formatet liksom. Så därför så såldes han in som en otroligt framgångsrik
företagsledare. Men det här tycker jag är kul. För det här tycker jag är lite som typ, jag tänker på så här toppmodell.
Ja.
Eller typ så här, när det är en toppmodell i Sverige, när det är så, den svenska stjärnstylisten Jonas. Så är man så, men hur stor stjärna är man?
Om man ställer upp ett sånt här format. Och nu det är inte så Bill Gates hade ställt upp.
Precis. Och jag tänker att Kardashians har förändrat det lite, för de har inte lagt ner sin serie nu när de är så jävla kända. Men för typ 10, 15, 20 år sedan, då var man ju ändå på dekis. Ja. Om man var en offentlig person som gick med på att göra en reality-serie.
Ja. Men då beskrivs det också i boken hur grova... Dels att de byggde upp honom, hans persona då, hans framgångsrika persona, och dels också att de tog bort hela tiden liksom den värsta sexismen och rasismen. Han sa hela tiden, eller han sa N-ordet vid flera tillfällen, och folk var så här...
Och de bara klippte det.
De liksom. Bara klippte bort, och ingen sa till honom heller, utan det bara fick passera, så att han liksom bäddades in i en miljö av acceptans, eller man ska säga, eftersom han var ju stjärnan i programmet. Och i serien så får han också en allt mer liksom ändå brutal framtoning. I början är han lite förvirrad, kanske charmig och lite så här, men sen blir han hårdare och hårdare och hårdare, liksom mer en makt, liksom fullkomlig person. Och väldigt också intressant sen att när han väljs till president 2016, då är det liksom, blir en skiljelinje i de som har jobbat med programmet, de som tycker att de har varit med och bidragit till något fruktansvärt då, och de som är så här, men det här är bara underhållning, vi har inget ansvar för det här. Det var något citat som var så här, ja, vi fick honom verkligen att se ut som en superhjälte, men det var också vårt jobb, och det var det ju.
Ja, såklart.
Ja, såklart. Men det är ju också ett faktum att han hade aldrig kunnat bli vald till USAs president om han inte hade varit känd för publiken på precis det här sättet.
Ja.
Jag tycker också att det är något intressant i... Det är ju alltid så att liksom, den som ska bli politiskt framgångsrik och liksom, vara först i den nya eran måste vara otroligt intresserad av den nya tidens kommunikation.
Ja.
Och det var ju han.
Verkligen.
Han var verkligen, han såg sin chans här att bli, liksom ändra sin persona, att bygga sin persona. Och det är väl hans geni då, på något
verkligen.
Vis. Att han insåg det och älskade det.
Ja.
Älskade liksom, älskade rollen, älskade tv-formatet, älskade kraften i det. Ja,
jag tycker spännande. När man läser den här boken så tycker jag det passar USA att ha en reality-tv-stjärna som president.
Ja, och världen att ha...
Ja, eller? Men det känns... Ja, också... Jo, men var liksom... Det bara känns som att det, hur hade det kunnat bli på ett annat sätt?
Nej.
I USA.
Nej, men så känns det faktiskt. Men och sen var det då en av de ganska få liksom, svarta deltagarna, Kwame Jackson heter han, som ja, blev ganska illa behandlad i programmet. Och han kallade sen till en presskonferens, jag tyckte också det här var intressant, efter när Trump hade blivit vald. De bjöd in, om jag förstod det här rätt, bjöd in alla tidigare deltagare att så här, vara med nu och liksom säga sanningen om Donald Trump. Och de enda som kom var de andra svarta deltagarna och ingen annan.
Nej, men det tycker jag verkligen, det är ju ett tema i alla produktioner hon skriver om nästan, hur svarta deltagare har haft det skitsvårt och jobbigt att hitta sin plats både i casten och med produktionen.
Ja.
För typ CBS som gjorde Survivor och Big Brother hade ett krav på att 1,8 deltagare skulle vara svarta, typ 10 personer. Och då var det typ som att man kunde ta två roller, och det ena då var att typ så utbilda alla de vita idioterna om rasism typ och vara i konstant konflikt hela tiden och bli utröstad först, vilket hände om och om hela tiden, eller typ bli klippt som att man var så här skitarg och aggressiv om man var en svart man, eller att vara så soft som inte brydde sig om någonting och bara
Det är två, båda är helt hopplösa. De
Nej, men det är helt fruktansvärt.
Vad tänker du, du som har kollat mycket på reality då, vad är liksom vad är överenskommelsen? För jag tänker på det apropå den här Trump och The Apprentice, att på ett sätt är det ju som att folk fattar ju att det här är en roll och det här är inte sant, men ändå så är ju berättelsen så kraftfull och budskapet så kraftfullt. Liksom går man på, tror man, det är ju lite som i sociala medier, liksom tror man på berättelsen eller ser man det bara som underhållning, eller låtsas man för sig själv att det bara är underhållning men egentligen så tror man också på den? Förstår vad jag menar?
Ja, men jag tror typ så här, det jag kände när jag läste om Real World att de var så, eller när jag tänker det som gjorde att jag älskade docksåp och liksom när jag var yngre, det var ju hela tiden så här, vad är sant, man vill komma åt något som är sant, men nu...
Det var det.
Ja, det tycker jag. Det var ju det som var grejen med Big Brother. Bara här sitter folk bara och gör ingenting. Eller typ, det fanns ett program som heter Villa Medusa som handlade om att folk skulle säsonga typ i någon jävla snöstad och bla bla, som jag också älskade. Att bara se folk som var lite äldre än en själv hänga och typ så här. Men nu är ju många stora av de stora serierna, de är ju jätteproducerade. Love is Blind har ju ett jätte liksom utarbetat koncept som alla ska följa, och Det är inte som att man tittar längre för att det ska kännas sant. Alltså jag tycker inte verklighet eller sanning är ens ett värde för mig längre när jag kollar på reality.
Nej. Utan det, men har inte det flyttat in i sociala medier då helt? Eller?
Jo,
det är inte ens där.
Nej, jag känner inte alls att jag har en sån crave efter...
Alltså efter i för sig, autenticitet.
Nej, i och för sig så var det ju det mest sökta porren på förra året var ju autenticitet.
Tar du inte att det var något annat program, var det att du sa att det var robotsex?
Nej, det var tredje. Tredje mest sökta. Nej, nummer ett är autenticitet. Så det är klart att det finns en jättestor längtan efter autenticitet. Liksom. Men jag tror att alla frågar oss typ så, men var finner vi den autenticiteten? Och det är typ inte i reality längre.
Okej, men vi tackar Emily Nussbaum för en bra bok.
Verkligen. Rekommenderas.
Vad har du någon sån scen, reality-scen, som har stannat kvar i hjärnan? Från någon reality?
Har jag någon sån scen?
Förutom det där med snoppen.
En gång när en kille som heter Tobby Paradise Hotel stoppade in en flaska i rövhålet.
Okej, starkt.
Det var så,
vad var det så att du gillar fake and glamour?
Nej, men det var så jävla sjukt. Alltså. Okej, men Karin. Innan vi säger hej då så ska vi ju komma med veckans tips.
Ja, men nu ska jag chocka dig och säga en tv-serie.
Eftersom... Gjorde du inte det förra veckan?
Gjorde jag? Ja, kanske gjorde. Vad sa jag förra veckan?
Mad Men. Okay. Nej, jag skojar. Var det den du skulle ta?
Nej, men det är det enda jag gör
jag
nu.
Skoj... Du sa ju Ted Lasso.
Ja, okej.
Okej, fan vad kul. Roligt. Jag älskar att alla dina tips är så gamla tv-serier.
Det är också så roligt att jag är sån en offentlig Netflix-hater. Och så kommer jag bara med kulturtips som är... Nej, men jag kan... Dels vill jag slå ett slag för 5 scener Norén på Dramaten. Med Marcus Örn. Den är
så
otrolig.
Ett stipp tips som man bara kan ta del av om man bor i Stockholm.
Ja, men om man bor i Stockholm så tycker jag absolut att man ska gå och se den. Den är väldigt, väldigt bra. Och också 90-tals vibe på den. För den är väldigt grov på ett roligt sätt. Och hämningslös. Väldigt rolig. Väldigt bra. Och sen vill jag slå ett slag för... Nej, men sen har jag för första gången i livet nu tittat på... Jag bingar Mad Men.
Säg inte att du bingar. Jag vet inte vad, jag känner att jag rös. Att det bara kändes så pinsamt. Ja, ah,
okej. Okay. Jag säger om då. Jag tittar nu... Jag har tittat jättemycket på...
Flera avsnitt åt gången på Mad Men.
Tokig Mad Men. Jag tycker det är väldigt intressant hur serien fantiserar om hemmafruidealet.
Ja.
Och Betty Draper, hur mörkt det framställs i den serien jämfört med idag, hur det glorifieras hemmafruidealet. Jag saknar den mörka, dystopiska skildringen av hemmafrun. Och det älskar jag Mad Men för.
Jag ska tipsa om en podd.
Kul!
Ja, men det är en stor podd, så nu kan du roasta mig tillbaka. Matter of Opinion, som jag började lyssna på från New York Times. Där de bara bjuder in liksom, olika människor av olika åsikter och har typ en timmes lång intervju. Men den här veckan hade de Steve Bannon.
Ja, just det.
Och jag tyckte det var så jävla intressant att bara höra honom prata. Och höra hur frustrerad han är på de här tech-oligarkerna.
Han hatar dem.
Han hatar dem, han hatar Elon Musk, han hatar Mark Andreessen. Andreessen som jag pratade om på livepodden i Malmö, som också är med veckan innan Steve Bannon och pratar. Och han säger att de är vänsterradikala som bara på valnatten helt plötsligt, alltså förra årets val, bytte sida för att de fattade att de var tvungna att stötta Trump.
Ja.
Och jag tycker det är så intressant att en av de key nyckelfigurerna som har varit förra administrationen, Trump-administrationen, hatar de här techmännen så mycket. Och jag tycker det ska bli väldigt spännande att följa och se hur det blir. Och det är bara intressant att höra så långa intervjuer med de personerna som man ju läser så mycket om, eller ser så mycket klipp av, men kanske inte hör lägga ut texten.
Okej, coolt.
Ja.
Det var det.
Och nästa vecka, för det första kommer det ju ett Mini Bambino innan nästa vecka.
Ja, det gör det verkligen.
För vi har ju ett nytt format som heter Mini Bambino där vi svarar på en fråga
från er.
Och varje tisdag kommer Mini Bambino.
Mm.
Och vill ni ställa en fråga kan ni skriva till oss på Instagram Café Bambino 4 ever, forever. Eller mejla oss cafebambino4ever@gmail.com. Och det går självklart att vara anonym.
Ja.
Ni får gärna skicka en voice note eller ljudfil som du kallade det till oss också så spelar vi upp den.
Eller
men då kan ni inte vara anonyma. Ja, så på tisdag och sen så nästa vecka pratar vi om fascistiska kvinnor.
Yippie!
Woohoo! Karin!
Ja, tack för idag!
Du, vänta lite, jag glömde en sak.
Ja.
Jag ska spela låten.
Ja, just det.
Karin!
Ja, Tone.
Nu ska vi sluta med den bästa låten som gjorts i svensk musikhistoria. Nämligen... Kommer du ihåg den här?
Nej.
Det här är Mediahora.
När börjar den? Måste det räcka?
Nej, jag måste komma till refrängen. Den här låten handlar om mig.
Det gör den väl inte? Tvärtom.
Tack så mycket, Karin.
Tack, 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 tack. Tack, tack, tack. Hur bra, fantastiskt. Vad kul.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.